Nej, det har vi inte, förstår du.
Är det första gången som vi kör utan musik?
Ja, det är nämligen så här. Att nu har jag hällt upp champagnen. Ska bara sätta tillbaka den i isen här. Det här är ju så... Nu tappade Victoria någonting. Jag bara förklarar dina ljud här lite grann. För lyssnarna. Det är nämligen så att... Jo, vi har musik. Fågelsång.
Alltså...
Hör, lyssna.
Spyr, lägg av.
Det är nämligen så att det här är första gången som vi spelar in den här podden utomhus. Ni kommer få bildbevis på detta på vårt Instagramflöde. Därför att det var för fint väder med stort FFV. För fint väder alltså.
Men vad är frågan om? Nu blir jag förbannad snart.
Det var för fint väder för att sitta inne i poddbiblioteket och podda. Så därför poddar vi alltså utomhus nu.
Välkommen hem, älskling.
Ja, tack.
Välkommen hem och till en gyllene gren. Jag blir bara orolig, även ifall vi har massa is till champagnen, kanske vi ändå ska sätta ner den i skuggan.
Ja, kanske.
Därvid,
ja, det
kanske.
Kan jag göra. Skål först.
Okej. Okay.
Försökte hon ta mitt champagneglas när hon redan hade.
Men vad? Skål. Skål. Vad är du på för humör? Vad ska det här bli för podd?
Mm.
Du kan ju inte hantera fint väder.
Nej, det är faktiskt underbart. Jag flyttar ner den här.
Mm-mm.
Nu är den i skuggan. Och täckta vis.
Skål på riktigt.
Skål på riktigt. Det var faktiskt... gott. Tänk, alltså vi sitter i strålande sol just nu.
På vår baksida.
Ja, helt
kan
fantastiskt.
Kan man bara sänka ljudet i mina hörlurar,
ja,
lite grann?
Det kan. Nu ska vi se. Så.
Lalala. Ja, perfekt.
Och jag ska faktiskt ta ner den där, för det var så kul.
Under tiden som du håller på här där borta så...
vad heter? Tina. Nej, men det var så ful utsikt, vi hade ställt upp en ställning för att kunna ta en bra bild.
Precis. Jag har börjat fundera lite grann på min egen röst.
Ja.
Efter att jag framförallt lyssnade på mig själv i Signumpodden med Jan Sjögren. Mm-hmm. Där jag ju pratade om Eliade, såklart.
Mm. Som vanligt, tror jag på att säga nej.
Som vanligt. Jag vill få en mognare röst. Jag vill gå igenom någon sån där coachning som röstcoach. Elizabeth Holmes gick igenom.
Just det, hon som grundade Theranos bluffföretaget med blodprovsapparaten.
Jag vill ha allt minus bluffen då. Som,
jag gillar... hon gick ju på röstcoach för att få ner sin röst. Så att
jag vill också ha det. Mm. Jag vill inte låta som ett mysigt barn faktiskt.
Mm.
Jag märker det också när jag pratar med hundar, höll jag på att säga.
Hundar?
Ja.
Mm-hmm.
De har liksom ingen respekt för mig.
Är inte det en bok, Mannen som pratade med hästar, hette den, va?
Jo, det var det. Precis. Robert Redford spelade i filmatiseringen utav den. Och Christine Scott Thomas, faktiskt.
Herregud.
Att jag, och vänta, det var någon
det
ung...
Det låter som Lassie-filmen.
Vet du vem? Ungefär. Det var ju Christine Scott Thomas dotter hade varit med om något jävla trauma med någon häst. Och det var faktiskt Scarlett Johansson, minns jag nu. Faktiskt.
Jaha.
Det var ju en supersuccé, en bok först säkert.
Ja, det var en bok.
Ja, nej, men hästar skulle säkert inte ha respekt för mig heller. Och,
med den rösten menar du? Behöver, okay.
Djur är ju liksom ofta as. Och rasister och kvinnohatare. Mm-hmm. Det är ju faktiskt så. De lyssnar mycket mera på mansröster.
Mörka röster helt enkelt.
Precis. Jag pratade med någon hundmänniska den korta stunden som jag ägde en hund. Mm. Innan jag fick lämna tillbaka den. Så vad heter det, sa hon det liksom, att du har för ljus röst, han har ingen respekt för dig, du måste prata mycket djupare och mörkare. Du börjar prata där, gick inte i alla
fall. Du har ju inte en utpräglat ljus röst, men
tycker du inte det?
Nej, tycker jag verkligen inte, men du kan säkert få den lite mörkare om du liksom
skulle du gilla det?
Nej, jag kan inte. Nej, jag har ingen speciell uppfattning om det.
Du har ingen sån grej för röster?
Nej, inte, nej.
Jag har ju lite det.
Mhm.
Alltså att jag till exempel pågående tycker att du har jättesexig röst.
Ja, men hallå. Men alltså grejen är ju att jag tror också att röstlägen ändrar sig lite utifrån. Om jag blir väldigt engagerad och berättar någonting, då går jag nog upp lite i tonläge. Och om jag är mer tillbaka lutad, relaxed, så pratar jag lite mörkare. Så jag tror att det beror lite grann på.
Vilket temperament man ofta slutar in i.
Ja, det påverkar nog i alla fall.
Jag är då som ofta är hysterisk. Det kanske är det som är problemet.
Det är du ju faktiskt inte. Det vill jag faktiskt med kraftfullt dementera.
Nej,
det påståendet. Man får inte tala så om min hustru. Hysterisk är du inte. Nej, men du har, ja, jag har varit inne i stan och jobbat lite och du har suttit och skrivit här på förmiddagen. Och faktum är att igår fick vi hem första fysiska exemplaret av din nya bok, Den döende slaven. Det var lite kul ändå. Det är ändå speciellt när man får det första exemplaret av sin egen bok, eller hur?
Mm.
Det måste du hålla med om.
Mm. Jag vill inte riktigt känna... Jag tycker den blev jättebra. Jag har ju sagt det tidigare. Förlåt för självgodheten, men jag är väldigt nöjd.
Mm.
Men jag är liksom, jag vet inte.
Du tycker det är lite läskigt också. Det är klart det är lite läskigt alltid.
Jag är lite också rädd för att bli en sån författare som verkligen, det finns för många av, som jag ser på Instagram,
mm,
som klingar för hårt fast vid vad de gjorde senast.
Mm.
Och sen blir de helt liksom obsessa över hur det ska gå för den boken och håller på och bara skriver 1 miljard inlägg om den här boken.
Ja,
man bara, move the fuck on.
Ja, tankemässigt är ju du redan i din fjärde bok väldigt mycket nu, såklart.
Mm.
Men det där är lite roligt, för att på ett sätt så lever du ju i framtiden samtidigt som du lever mycket i det förflutna, eftersom det allt utspelar sig i det förflutna ganska långt tillbaka i tiden. I nästa bok 100 år tillbaka i tiden, mer än 100 år tillbaka i tiden.
Ja.
Samtidigt är du ju väldigt duktig på att leva i nuet, det vill säga liksom planera kvällens middag och att man ska dricka ett gott vin eller ett gott glas champagne. Det är ju väldigt mycket nutids, nu i stunden njutare också.
Mm.
Lite hedonistiskt sådär.
Mm. Like a pagan.
Ja, exakt. Grekisk filosofisk hedonist, precis, från förkristen tid. Ja, men det värmer ju ett sekulärt humanisthjärta som mitt, att du har sådana dragningar.
De som tillhör den här Dionysos-kulten var ju inte jätteateister, men de
var andra sorts gudar.
Det var andra sorts saker de höll på med, verkligen, precis.
Men du, då måste jag, nu ska jag fråga dig, förstår du, jag har haft...
Vad trevligt det här var, tack för att du fixade det här.
Vi sitter ute i strålande sol.
Jag har tagit in det här nu, du vet ju att jag inte gillar när något blir annorlunda.
Mm, jag vet, du var lite skeptisk, men
ja.
Finessen är ju att vi har ju hela poddstudion monterad i ett bord som är flyttbart. Och jag behövde ju bara dra ut, jag behövde dra ut 2 sladdar ärligt talat, dels den till datorn dit jag för över filerna, men sen själva strömsladden. Och så det var, men allt annat är ju monterat på ett och samma bord. Så det var bara lyfta bordet med alla prylar på och bära ut.
Och sen bara
och som förlängningsladd bara från vägen in.
Så bar du ut mig, så var det klart.
Så det var, men det var ju jätteenkelt. Det krävdes ju inget. Det här kan vi ju göra.
Vi kan göra det här hela sommaren.
Ja, det är faktiskt jättemysigt.
Hur lång tid tror du att vi kommer podda med varandra?
Ja, men tills vi tröttnar. Jag har ingen aning. Än så länge tröttnar vi ju inte. Vi har ju satt väldigt länge, tror jag.
Jag tycker att det blir enklare och enklare. Jag tycker att det blir roligare. Och jag tycker att vi blir... det skulle vara svårt att se själv, men... Jag tycker att det är lättsammare nu för tiden.
Mm. Ja, kanske. Kanske.
Borde vi liksom dyka ner... Borde vi brottas mer igen, som vi gjorde förr?
Nej, men alltså, jag tror att ibland kan vi bara köra på. Ibland kan vi väl tänka ut något tema i förväg som vi nördar ner oss i. Jag tror att det där är väldigt olika vad man gillar som lyssnare. Ibland tror jag man tycker det är kul att faktiskt lyssna när vi nördar ner oss. Men ibland kan det få vara ganska lättsamt och fladdrigt. Jag tror att variation är nog nyckeln. För övrigt så vill jag bara berätta att jag... Jag hade roliga, intressanta möten idag, men ett möte med en person som hade hört dig igår på radion prata om din synestesi och klassisk musik i det här hemma hos P2 eller vad det heter programmet. Det var lite kul. Det var uppskattat i alla fall från den personen.
Tack.
Men vad jag skulle säga var att mitt första möte idag, och jag har ju tyvärr så dåligt minne på såna här grejer, men den personen som jag träffade då, jag säger inga namn, men han hade hört dig i vår podd berätta om någon utlandsresa där han sa att du hade pratat om en tågräls och att det var så otroligt visualiserande. Och han sa att det var som att man liksom togs med till den platsen och var på den platsen, och det var helt fantastiskt. Och jag och mitt fån kommer ju inte ihåg att du har pratat om detta.
Jag
så nu ställer jag frågan till dig.
Jag tror det är i avsnittet som jag pratar om Churchill. När han är i Sydafrika.
Ja, såklart.
Och att han rymmer tåget, från det här fängelset. På det här tåget. Det är en sån sjuk historia. Mm. Har ni inte hört i avsnittet så kan ni nog bara googla er fram. Sök på Churchill och den gyllene grenen. För att han finns, om inte jag minns fel, i rubriken också.
Men
bara en kort sak om det. Han blev ju alltså upptäckt för att ha rymt från fängelset. För att han hade glömt bort att boka av sin klipptid. Churchill alltså, dagen därpå. Så han var ju fruktansvärt fåfäng och skulle liksom ha de bästa tygerna på kläderna fast han var i fängelse och blev klippt. Och eftersom han då som britt blev särbehandlad så gick det för sig. Bara det att när han då alltså liksom mobiliserat den här flykten, då gör han allt perfekt i planeringen förutom att glömma att boka av sin klippning. Så att när frisören då kommer in i cellen 7 på morgonen dagen därpå, då märker ju han att Churchill är borta. Och då har han bara hunnit vara borta i 2 timmar. Och då börjar liksom jakten på honom.
Otrolig historia. Otrolig historia. Men det stämmer nog. Jag minns ju detta. Du talade ju om tågrälsen och det som hände där. Och
precis, han blir ju skjuten i huvudet där, han som kör det här tåget.
Ja, just det.
Och ingen kan ju köra tåget mer än han. Och han blir liksom skjuten på ett sånt sätt så att det bara touchar till.
Mm.
Och Churchill måste ju liksom då få honom att börja köra tåget igen för att de här som är på liksom jakt efter Churchill närmar sig som i en film liksom över slätten mot det här jävla tåget.
Mm.
Och han bara, du måste köra igen.
Mm.
Och han vågar ju inte det för att då har man ju, det är den, man siktar ju på den som kör.
Ja, ja.
Och det är då som Churchill säger det här helt geniala att, men du förstår, jag är en bildad man från England och jag har lärt mig på universitetet att rent statistiskt så är det helt omöjligt att bli skjuten i huvudet 2 gånger. Och han bara, really? Churchill bara...
Tågchauffören var kanske inte så vältränad i statistik.
Nej, inte riktigt. Churchill bara, ja, så är det. Han bara, ja men okej, då så.
Ja.
Och så sitter han sig och kör igen.
Det är som det där gamla skämtet att det säkraste sättet att flyga och inte riskera att det finns en bomb ombord placerad av någon terrorist eller någonting, det är att ta med sig en egen bomb. För sannolikheten att det ska finnas 2 bomber på samma plan, alltså, den är jävligt liten.
Men gud, det där stämmer
ju. Det är samma skämt.
Ja, det är samma skämt verkligen. Men
samma princip,
men. Det är ju precis. Men det konstanta som man kan återvända till när det gäller sannolikhet är ju att det finns ingenstans där den vetskapen är ackumulerad om den första bomben,
eller om det första skottet.
Så att sannolikheten är ju självklart lika stor eller liten igen för att det ska hända.
Exakt, och alla som kan grunderna i statistik och sannolikhetslära vet ju detta, men jag tror att det är jättevanligt att folk tror att det är på det där viset. Så att jag tror inte att det är så ovanligt att folk tror som tågchauffören alltså.
Ja, precis, det är sagt.
Och det är ju lite, förlåt, lite korkat, ärligt talat.
Jag minns Kalle Schulman för de ytterst 2 gångerna som jag träffade honom. Det var så himla kul när han berättade om att när han skulle flyga någonstans så blev han alltid så trygg om han såg att det var 2 kändisar med på planet.
Mm.
Typ Thomas Ledin och Agneta Sjödin.
Ja.
För han bara, det är helt osannolikt att de skulle dö samtidigt i en flygkrasch.
Ja, men det måste ju vara på skoj.
Jag tror det, men ja.
You never know, you never know. Ah, gud alltså, det är roligt. Det är roligt. Det där, för övrigt, rätta mig än en gång om jag sagt det här i podden förut. Men det där kopplar ju viss mån också till det här extremt okunniga argumentet som förs fram av kreationister ibland om slumpen kan inte skapa så avancerade organismer som människan är.
Mm.
Och så brukar de säga så här, att slumpen skulle skapa en människa eller ett öga eller sånt där, det är lika osannolikt som om att en virvelvind skulle liksom svepa in över ett skrotupplag och formera en Boeing 747 flygmaskin, liksom forma den utav allt skrot.
Mm.
Och då menar man att det är liksom beviset för att evolutionen som då de tror är slumpmässig, vilket den ju inte är, det styrs ju av naturligt urval, men bortsett från det, den missen, så tycker de att det är en analogi som håller. Och det är det ju inte, eftersom slumpen funkar ju på det här viset att om du har 20 tärningar och kastar dem, hur stor är chansen att du ska få 20 sexor? Ja, den är ju extremt liten. Du skulle behöva kasta i 1 miljon år varje sekund.
Mm.
Men evolutionen funkar ju så att du kastar en gång och så får du kanske 3 sexor och du lägger undan dem, kastar igen 17 tärningar och får kanske 2 sexor, lägger undan dem. Hur lång tid tar det då att få ihop 20 sexor?
Det är den bästa beskrivningen av vad evolution faktiskt är. Att det är så det går till.
Och
vissa saker stannar kvar, vissa tärningar är kvar.
Hur lång tid tar det då att få ihop 20 sexer? Ja, du behöver kasta kanske 30 gånger. That's it, inte mer.
Mm.
Och precis, säg det igen för jag tror jag avbröt dig.
Nej, men det är den bästa inramningen utav vad evolution faktiskt är. Ja. Det är inte att man bara kastar ut alla de här tärningarna en gång. Nej. Och sen så bara, vad är oddsen på att det skulle bli så här perfekt?
Ja,
det är att det fortsätter och fortsätter och fortsätter tills att det blir en sån perfekthet som finns representerad här.
Exakt, och genom det här gradvisa naturliga urvalet dessutom.
Mm.
Och så att för första så är ju argumentet är fel på två nivåer. Dels för att det är en okunnighet om sannolikhetslära. Men det är också ett argument som bygger på att man tror att evolutionen är slumpmässig. Men slumpen är ju den minsta delen av evolutionen. Slumpen behövs ju för att skapa en liten statistisk variation på generna, mutationer och sådär.
Mm.
Men huvudprincipen är ju inte slumpmässig, utan det är ju naturligt urval som är motsatsen till slumpmässigt. Nämligen de bäst anpassade klarar sig hela tiden lite bättre och får fler ungar.
Mm.
Det är ju inte slumpmässigt.
Så sätts snöbollen i rullning. Exakt. Så att säga. Men som jag sa till dig häromdagen också, när jag höll på att laga mat, vad är det frågan om? Att den här förklaringen att allt liv uppstod på grund av ett blixtnedslag i en dipöl.
Mm.
Alltså jag förstår att det finns ett extremt kompetent resonemang bakom det. Men ifall man bara säger det, då låter ju det lika efterblivet som när superkristna berättar om att grottmän och dinosaurer levde samtidigt och att Gud kunde skapa. Alltså det låter så dumt bara. Men hur pass vedertaget är det att det är livets uppkomst där med den här blixten?
Alltså jag tror ju så här, jag tror inte man kan säga att det är livets uppkomst, därför att någon slags minimidefinition utav liv är ju att det finns någon form av informationssamling som kan replikera.
Mm-hmm.
Det är liksom en slags minimikrav för att det ska kunna vara liv överhuvudtaget.
Mm.
Och det uppstår ju inte genom en blixt. Men vad som möjligen hände i dypölen var ju att vissa molekyler slog samman på grund av en elektrisk urladdning som på sikt bildade molekyler som sen var grunden för liv och proteiner. Och så.
Jaha, så det var inte att... Nu förstår jag hur dumt jag har tänkt. För jag har tänkt ungefär som att el... Jag tänkte Tesla-aktigt att el var liv.
Ja, men jag förstår. En slags vitalism-idé.
Exakt!
Ja, men det är ju ingen vetenskapsperson men som det tror.
Idag. Jaha.
Men det trodde man fram till 1800-talet.
Men det är snarare så att de här molekylerna slogs sönder utan
blir. Ja, eller slogs... Alltså att så här, jag ska uttrycka mig. För första är jag inte kemist. Jag är verkligen ute på djupt vatten nu. Men jag skulle säga så här. Vissa kemiska föreningar...
Mm.
kom till stånd, och kanske splittringar också, det vet jag inte, kom till stånd på grund av att den elektriska urladdningen påverkade så att säga.
Mm.
Och de satte igång processer, men alltså det här är ju långt innan det kan kallas liv.
Långt innan du och jag föddes.
Ja. Det är det ju också.
Men
det...
Jag var på väg att säga långt innan du föddes, men sen så kändes det elakt så att jag la in mig själv också i det.
Ja, men det roliga är ju att de här riktigt hardcore kreationisterna, de tror ju verkligen att jorden skapades 6000 år sedan och att dinosaurier och människor samexisterade.
Mm.
Det är ju vad man kallar för young earth creationists. Det är ju liksom, det finns flera kreationistskolor ska vi säga till deras försvar.
Hade du, om du hade träffat mig, hade du, tror du, kunnat bli kär i mig och gifta dig med mig om jag hade varit sån?
Ja, det tror jag i och för sig. Jag hade haft svårt att samexistera om du hade haft väldigt extrema moraliska värderingar.
Men som om du typ då?
Ja, men inte vet jag, varit rasist eller varit... eller liksom ja, men haft extrema moraliska värderingar helt enkelt, men om du skulle haft bara tokiga liksom trosföreställningar, kognitiva då skulle jag nog gärna diskutera det med dig mycket, men det skulle inte liksom, det skulle inte stå i vägen på det viset.
Nej.
Men jag tror inte heller att det skulle vara alltså det blir väldigt väldigt hypotetiskt för att,
och instrumentellt det går ju inte att säga att jag skulle vara jag med undantag av att jag också.
Nej, exakt. Det blir exakt. Det skulle inte vara du riktigt då, så att det är väldigt svårt att säga, men
nej.
Så tänker jag nog spontant i alla fall. Men jag menar det är klart. Om du trodde att jorden var platt till exempel, då kan man säga att det har ju inga moraliska implikationer. Det skadar ju ingen.
Nej.
Men jag skulle nog ändå ha lite svårt.
Du skulle
svårt
inte ta med dig på mycket fester och sånt?
Kanske inte liksom. Kanske inte på så här Fritankes middagar med Steven Pinker och Daniel Dennett. Nej.
Eller få liksom till Kungliga Vetenskapsakademin. Nej. Det skulle du, det skulle inte ta med mig.
Inte på den middagen direkt, nej. Inte just på den middagen. Nej, det skulle jag haft svårt.
Det är så himla roligt, lite där scen att du blir ihop med en flat earthare. Mm. Och att du liksom så här, jag vill, att du ändå vill ha med mig. Men att du liksom har ett litet snack för mig innan, att ta liksom inte upp där.
Ta inte upp just den aspekten på jorden.
Ta inte upp att du tror att jorden är platt.
Eller om det hade varit radikal vaccinskeptiker. Om du hade trott att covid-vaccinet innehåller ett mikrochip som sätts in i människor för att kontrollera
dem. Då hade jag behövt hjälp, verkligen.
Ja, men det är ju en del som tror det. Ja, en del tror det. De kanske behöver hjälp.
Apropå att jag berättade för dig vad Liz Trusts bok,
det
de här jättedåliga försäljningssiffrorna, Liz Trust som ju satt på 10 Downing Street i bara några få dagar som premiärminister i England. Hon har ju nu släppt en självbiografi och den marknadsför hon nu då, förutom att åka runt och prata för jättesuspekta think tanks och märkliga organisationer, så försöker hon ju nu liksom då tjäna lite pengar på de här få dagarna som hon satt då som prime minister för Torypartiet. Och den har ju alltså då sålt 2000 ex enligt uppgifter.
2000 ex av Liz Truss bok. Det var inte mycket.
Det är det som är så roligt. Det kommer ett flygplan här.
Ja, vi beklagar, men vi sitter ute. Så det är
har inte du ordnat att du har stängt luftrummet?
Nej.
Har du ingen app för sånt?
Jag ringde Luftfartsverket och sa, vi ska podda nu.
Ringde så. Ryssland?
Inga plan till USA just nu. Nej, tyvärr, det gick inte. De la på.
Ja, men i alla fall.
Ja, Liz Truss.
2000 ex är ju otroligt jobbigt lite. Men det här vill man ju dölja då från förlaget, så att man får ju då konservativa tidningar, till exempel The Spectator, att skriva positivt om den här boken.
Ja.
Och bland annat då så har man skrivit om den här boken i artikel att den har till och med outsold prins Harrys biografi. Och det är ju då, de kommentatorerna till detta säger att det är ungefär som att säga det här klippet på YouTube av en katt.
Ja.
Är mer populärt än månlandningen.
Ja, klippet på månlandningen.
Ja, precis. Ja. Och det har ju kanske att göra... Fan vad det låter
ja,
nu alltså.
Ja, jag beklagar alltså. Men det är som det är. Det är
en ambulanshelikopter.
Åh, jäklar. Ja, men vi väntar lite och låter det.
Ja.
Nu kan det väl få gå.
Ja, att kattklippet skulle vara mer populärt än månlandningen. Och det är klart att det är så att ifall det är så att på Amazon att Liz Trust... Kanske
trust.
I 2 sekunder kanske hon säljer mer än prins Harry. I 2 sekunder, kanske 1 sekund så klickas det mer på henne än på
just
prins Harry.
Just då är den alltså.
Just då. Ja. Och sen används det i marknadsföringen.
Ja, det är så dumt.
Ja.
Det är så dumt.
Hon har också sagt att hon har skrivit den här boken på ungefär 90 timmar. Har hon sagt.
Just det.
Vilket skulle innebära då...
Var det inte 40 timmar?
Nej, jag sa fel igår.
Okej, 90 timmar. Mm.
Vilket skulle innebära då att hon skrev 1000 ord i minuten.
Ja, det är ju ingen som gör.
Det är just också att skriva 1000 ord i minuten och tänka det här.
Nej,
också.
Nej, 1000 ord i timmen va?
Ja, förlåt. I timmen är det för guds skull. Exakt så. Ja.
Men det är ändå helt orimligt.
Det är fullständigt orimligt.
Ja.
Det var något mer jag skulle säga om det här, men jag glömde bort det. Jo, det var det alltså, jag skulle säga.
Vilket fiasko hon var alltså.
Ja, det var hon verkligen. Fast vet du, jag tycker inte att hon borde bära hundhuvud över det som hände, utan det är verkligen Torypartiet.
Mm.
Hur omdömesgilla är de som ett parti ifall de väljer någon som hon? Så
ja.
Fullständig katastrofperson. Men i alla fall, vad som var roligt var att det här, allt det här har jag fått då ifrån The Rest is Politics.
Och
Det roliga är att de har också kollat på vilka böcker som de här Liz Trust-bokköparna också har klickat på Amazon.
Säger du Trust eller Trust? Hon heter Truss.
Ja, jag säger fel då. Jag säger Trust, men hon heter Truss.
Ja, man ska inte trust her. Okej, Liz Trust.
Ja, men de andra böckerna då, om man kollar på vad har de mer klickat på, då är det bara så här Fauci är den farligaste personen på jorden.
Ja, just det. Och så här,
vaccinskeptiker. Ja, det var bara sådana böcker.
John, ja. Så vad heter han? Heter han Edward Kennedy? Ja, i alla fall, en Kennedy.
Just det, precis. Mm. Så att det är ju ett kluster av människor. De som verkligen bryr sig jättemycket om Liz Truss gillar inte vaccin.
Det är intressant att det liksom är helikopterinvasion just när vi sätter oss och poddar. Men vi får se det som ljudillustrationer.
Mm.
Till den här podden. Ja, nej men precis. Det är ju intressant att det är samma kategori av människor som vill åt den boken.
Jag såg inte det som en självklarhet. Att det skulle vara vaccinskeptiker som gillar henne.
Nej.
Jag såg inte den grejen.
Nej, det är inte uppenbart.
Eller hur?
Apropå det, nu byter jag verkligen ämne här, men det slog mig just att jag minns när jag på 90-talet var i IT- och internetbranschen, så skrev jag en gång en krönika om att, och det här är så roligt för att det är så fullständigt självklart idag, men jag skrev att en av de unika aspekterna på att man kan skapa handelsplatser på internet, det är att man kan, som Amazon som ju var väldigt tidiga där, att man kan ha en funktion som är så här, att om jag tittar på en bok så kan Amazon säga till mig, de som har tittat på den här boken, de har också tittat på de här böckerna. Mm. Och så kan man få lästips på böcker som man inte kände till.
Mm.
Och när jag skrev detta så var ju det helt unikt, för att det fanns ju inte i vanlig handel, fysisk handel, om du inte hade en extremt kompetent, vad heter det, butiksbiträde som i en bokhandel kunde säga så här, jag ser att du tittar på den här boken, får jag tips om de här? Men det hände ju i praktiken aldrig. Och det är så roligt för att det här är ju fullständigt självklart idag på internet. Och det är ju precis det du sa nu, att de som tittar på Liz Truss bok, de har också tittat på de här böckerna. Den funktionen tar vi alla för självklart. Men den var inte det då.
Nej, och ingen i en affär skulle kunna, tror jag, ja, jo, det finns väl säkert jätteduktiga bokförsäljare som kan ha en slutledningsförmåga som är den sorten också. Men ja, den dataansamlingen som den motorn klarar av.
Ja, kan ju ingen människa klara. Nej, men så är det ju. Men det är ändå så fint. För jag skrev ju krönikor i DN.
Du sitter ganska långt ifrån micken. Är det okej, eller?
Ja, det är okej. Mm. Jag skrev krönikor i DN i början på 90-talet. Som handlade om liksom informationssamhällets framväxt. Och det här, om jag minns rätt, var det här en av krönikorna. Och det var ju liksom, det var ju en ny tanke då liksom, att det här var en möjlighet som bara nätet kunde erbjuda.
Alltså what the fuck?
Det är
fullt. Du kommer en till, men vad har hänt alltså?
Ja, men det är antagligen någonting som har hänt. Ja.
Vi bor ju alltså längst ut på Lidingö vid Gåshaga.
Ja, men vi får leva med att det är oljud. Nu sitter vi ute och det är bara att...
Vilket gör då att så fort som någonting händer i skärgården, då är det här över de åker.
Ja.
Jo.
Men alltså så här ofta har ju aldrig varit flera helikoptrar på en gång. Nej. Det händer ju inte.
Nej.
Men våra lyssnare får gärna messa oss, höll jag på att säga, mejla oss till dgg@groundcontrol.se och säga om det var outhärdligt att vi satt ute rent ljudmässigt.
Ja.
För det blåser ju lite också.
Ni kan ju också skriva till oss på Instagram. Det är ju jag som är envåldshärskare. Envåldshärskare där, jag älskar ju det.
Ja, på vårt Instagram-konto. Det är du som styr över det.
Mm. Tittar du någonsin där vad jag lägger ut för någonting?
Nej, inte så ofta.
Förstår du att jag lägger ut 1000 bilder på människor som inte är du och jag, men som ändå är du och jag?
Ja, jag vet det. Jag har anat det.
Du har anat det?
Kommer du ihåg att lägga ut våra låtar i vår spellista?
Kanske har i de citationstecken glömt att lägga ut veckans låt.
För en veckans LOL Cream and Kevin Godley.
Jag älskar Tennessee, men den var verkligen inte så härlig.
Jo,
men du får vet du vad, så här är det. Ifall det är en låt som är jättekonstig och som inte jag någonsin har hört förut, då måste du nog skicka den länken till mig.
Jag skickar den länken.
Ja. Annars finns ju vi, som sagt, för er som inte vet det, ni kan följa oss även på Spotify. Mm. Då söker ni bara på den gyllene grenen, för där läggs alla låtar ut. Mm. Och jag lägger också ut intressanta poddavsnitt på den här spellistan.
Mm.
Mycket om så här, ja, var Jesus verkligen en jude? Alltså sådana saker, sådana poddar läggs ut där också.
Herregud, ja. Vi ska väl också säga att nu är det 2-3 veckor kvar till...
Han var ju en jude, såklart. Men det var ju bara hur mycket judisk han var i sin tro. Slut.
Ja, just det. Du, det är 2-3 veckor kvar till att vi har en live talkshow.
Just det.
Igen, 19 maj. Det går att komma. osa@fritanke.se. Vi är alltså på Soho söndagen den 19 maj på kvällen.
Mm.
Temat den här gången är vad då? Dramaturgi.
Storytelling.
Vi
kommer prata om Gladiator. Vi kommer prata om Gudfadern. Vi kommer prata om alla de bästa filmerna.
Hajen hoppas jag.
Ja, gud om Hajen, mm. verkligen. Kanske lite om mina böcker.
Mm. Tre skönlitterära författare på scenen. Två förutom du. Moa Herngren och Torbjörn Elensky.
Det är så bra kombo. För att
vilken mix, va?
Torbjörn är den här högintellektuella romanförfattaren. Världens mest bildade, spännande, verbala människa. Moa, som jag har skrivit massa till. Bonusfamiljen. Syskonfejden kommer ut nu snart. Hon säljs i 1 miljard länder, Moa.
På samma förlag som du, Norstedts. Mm. Ja, det är ju Torbjörn också förresten. Norstedts med sin skönlitteratur. Facklitteraturen dock på fri tanke.
That's true.
Ja. Nej, men det är kul. Det måste vi ju göra lite reklam för, att det går bra att komma på det.
Jag har ju sett nu de första, och nu vet jag att de är manipulerade. Men ni som har lyssnat ett tag vet ju att jag älskar filmen Gladiator. Mm. Och nu har ju de första reaktionerna kommit på förhandsvisningen av Gladiator 2. Mm. Och jag har ju inte jättehöga förhoppningar. Eftersom Ridley Scott är jättegammal, och tyvärr är det så att desto äldre du blir som regissör så blir det oftast inte bättre. Mm. Och jag pratade med min brorsa om det här häromdagen, och Ridley Scott känns ju, vad kan han vara nu? 84-85 kanske? Han gjorde ju Hajen till exempel. Han gjorde mycket reklamfilmer för också.
Vadå Hajen?
Nej, förlåt, Alien menar jag. Alien.
Tur att jag är vaken.
Du, det är tur. Jag bara kollade såklart om du var det.
Alien gjorde han.
Ja, men nu är han ju då gammal, och han känns väl som en sån här haj som ifall han slutar simma så dör han. Så att nu är det som att han i panik liksom gör de här storproduktionerna för att han inte vill dö, tänker jag.
Ja, jag förstår. Lite grann. Ja, lite så kanske.
Han bor ju alltså delvis i ett hus i södra Frankrike som faktiskt tillhörde en av Napoleons generaler. Så det är också kul att han gjorde den här Napoleon-filmen. Ridley Scott.
Ja, just det. Precis. Ja. Den såg ju vi. Och han gjorde också Apples första reklamfilm.
Exakt.
För Apple Macintosh. Mm. När Apple Macintosh kom så gjorde han ju... De kanske hade gjort reklamfilm innan, det är jag inte säker på. Men det här var i alla fall 1984, och den visades på Super Bowl. Så det var liksom en jättepåkostad lansering. Och... det var ju så coolt, för att han använde ju temat från boken 1984 också i den reklamfilmen. Mm. Och där är det sitter massa gråklädda, liksom nästan robotlika arbetare i en jättestor sal, tittar på en stor skärm. Och den stora skärmen symboliserar IBM, som ju då var liksom det dominerande dataföretaget. Och de gjorde liksom de, så att säga, tråkiga datorerna för industrin typ. Och det var liksom Big Brother Watches You. Det var ju det som var liksom metaforen från filmen och boken 1984. Mm. Eller boken menar jag, George Orwells bok 1984. Och allting är grått och svartvitt. Och in i den här enorma salen så kommer en flicka i röd klänning springande med en stor slägga. Så springer hon fram till den här skärmen och slår sönder den. Och bakom den så dyker Apple Macintosh upp och säger hello world, tror jag, eller något sånt. Mm. Så det var ju otroligt liksom...
Då världen växt till liv, människan växt till liv. Att det här järntvättade industrisamhället, människan är manipulerad till att vara som i Stalins fabriksarbetarvärld ungefär.
Det är den estetiken de har i alla fall i filmen och det som de vill anspela på såklart. Och Macintoshen skulle ju vara den roliga, kreativa... användarvänliga datorn. Liksom.
Det kan ju inte låta bli att tänka på, även ifall det är osmakligt, på Schindlers list.
Ja, jag vet också, flickan i röd. Ja, jag vet inte om det. När kom den? Kom den före eller
den
efter?
Den kom 91, 92.
Ja, efter den här då.
Mm. Det är väldigt bra grepp annars.
Ja, visst. Det är fantastiskt.
Men
det var i alla fall, det var Apple. Jag kommer ihåg, jag använde ju Macintosh när den kom och sådär. Jag träffade ju för övrigt...
Nej. Jag vill stanna kvar med Ridley Scott. Kommer du komma ihåg vad du var på väg att säga nu? Jag bara vara kvar en stund till.
Ja, absolut.
Varför jag tror jag tänkt fel på när jag sa Hajen istället för Alien. Mm. Det är ju att Ridley Scott som gjorde Alien 1, när de pitchade det filmmanuset till filmstudion, minns inte vilken det var nu, då så sa de, och det är den bästa hitchpitchen, då sa de, tänk er Hajen fast i rymden.
Ja, just det.
Det är så himla bra.
Ja, det är skitbra.
Eller hur?
Det är skitbra.
Sen så har ju Ridley Scott varit fruktansvärt ojämn verkligen som regissör. Jag menar, varför gjorde han den här Robin Hood-filmen med Russell Crowe? Mm. I vilken en scen, Russell Crowe sitter vid en lägereld och är klädd i de här liksom 1200-talskläderna. Men ändå så är det någon på luta som spelar Dust in the Wind av Eagles.
Nej.
Jo.
Nej. Snacka om anakronism. Alltså, det är...
Ja, de vet ju om att det är det.
Ja, det
men det är fortfarande en så dåligt val.
Men det måste ju vara medveten lek på något sätt.
Ja, men det var fortfarande... Av alla låter man har kunnat ta i så fall då för att göra en rolig lek med
ja,
det i så
fall. Jag vet
inte
vilken låt det är riktigt. Jag fattade
dust
bara att den
bara... the wind, all my eyes dust in the wind. Okay. Orkat jag sjunger det här nu.
Jag vet inte ändå vilken det är, tror jag.
Nej.
Jag kan bara Hotel California av Eagles. That's what I know.
Vad heter det? Russell Crowe's karriär kanske inte har gått helt toppen heller sen.
Inte toppen. Efter Beautiful Mind, där var han ju briljant alltså. När han spelade John Nash,
var
tycker
verkligen
jag.
Det?
Ja, i alla fall så jag minns den filmen som väldigt, väldigt bra. Men det kan bero
den
på
är
mitt
jättebra.
Specialintresse för ämnet och sådär kanske, men...
Vad heter det? Det är ju precis. Det är väl 90-talets Rain Man helt enkelt.
Ja, det historien. Kan man säga.
Vad gör du nu?
Jag tar en bild på dig.
Varför då?
För att du sitter så fint i podd, vår utomhuspoddstudio tänker jag. Så att då passar jag på, förstår du.
Gullig älskling. Men vad heter det? I alla fall Gladiator 2. Den sägs nu vara extremt blodig.
Jaha.
Och jag har ju inte så mycket emot det. Du gillar ju inte det.
Att den är rolig. Så, alltså blodig.
Ja.
Blodig. Nej, det gillar jag inte jättemycket. Nej.
Jag tycker att Gladiator 1, jag skulle vilja göra en hel podd om bara Gladiator. Den öppningen när Russell Crowe står med sin legion från Rom och de ska slåss mot den här Barbarian Horde. Har ni inte lyssnat på Hans Zimmers musikverk The Barbarian Horde, som är alltså då soundtrack till den här scenen? Gör det. Mm. För den börjar ju med att de är liksom uppe i, vad kan de vara? Mot Preussen nästan. Eller ja, Tyskland i alla fall. Och hur de här romerska soldaterna bara står liksom uppradade och hur Russell Crowe bara rider fram och tillbaka i ledet och bara äggar upp dem. Och nu ska de slåss mot de här jäkla barbarerna som bara vägrar vika sig inför The Empire. Och sen då så skickar han ut den här hunden som han har med sig, en schäfer, och den är så vacker den här schäfern, så att innan slaget börjar så skickar han ut den här hunden, vuff, och sen så bara springer han, så man följer hunden genom skogen och då fattar man liksom att hunden är den som spejar och bara pejlar av landskapet. Och beroende på hur lång tid hunden är borta också så kan då Russell Crowe avläsa information hur långt borta fienden är borta. Det är så jäkla snyggt när hunden kommer tillbaka sen.
Är det här i första Gladiatorfilmen?
Ja, den öppnar så. Det är väldigt bra.
Men när kommer den andra?
I november, december. Kan vi inte se den då, snälla?
Vad säger du?
Kan vi inte se den ihop?
Jo, men kanske inte på bio, utan hemma så att jag kan blunda lättare. Och sätta fingrarna i öronen.
Apropå de här helikopterna som har gått över vårt huvud nu, så
nu är det lite lugnt,
finns det några sådana blurbs eller misstag i Gladiator 1 då de slåss på Colosseum, men då ser man fortfarande den blåa himlen, att det är sådana här flygsträck i himlen.
Nej. Det är ju också anakronism i hög det kan man form säga. Om man säger så. Vi ska äta helstekt oxfilé.
Bör du bli hungrig nu? Antikor. Jag ser det på dig nu. Du sjunker ner lite.
Nej, inte än. Klockan är ju för 17 bara 16:30, men det ska bli väldigt gott.
Minns du vad det var som du ville säga när jag sa att vi pratade om
det? Det var faktiskt inte så intressant. Det var ju bara att jag härom veckan hade nöjet att träffa en nära vän till min mentor Douglas Hofstadter som var på Sverigebesök. Och han var ju äldre än vad jag är, men han berättade att han fick sin första Apple-dator i Apples första butik när han var 15 år. Såld av Steve Jobs över disk, och det tycker jag är rätt kul ändå. Det är ett roligt minne.
Ja.
När de liksom, det här måste ha varit slutet av 70-talet typ.
Ja, verkligen.
Ja, det var inte roligare än så, men
ja, men det var coolt.
Jag tänkte på nämligen Apple och Ridley Scott, och då gjorde jag den.
Precis. Aaron Sorkin gjorde ju Jobs-filmen. Han skrev ju den.
Ja.
Den gick ju tyvärr inte alls så bra. Men
den var ju lite jobbig på något vis, eftersom den nästan bara handlade om hans relation till hans dotter, och det är en otroligt snabba replikskiften hela tiden. Det är ju liksom, och den utspelar sig under typ en dag eller några dagar.
Nej, den utspelar sig vid varje Apple-event.
Ja, just det. Så var det kanske.
Så att man får liksom se ett Apple-event och vad företaget befinner sig då, vad hans dotter och han befinner sig då i relationen, det, okay. Hans exfru, vad han och hans partners befinner sig i. Och sen så kommer ett annat viktigt Apple-event 7 år senare.
Nej, men så stor skillnad var det väl inte?
Jo, det var det, för dottern blir vuxen sen.
Alltså? Okej. Okay. All right. Ja, du har säkert rätt. Jag minns inte sånt där.
Men det är tonåring sen i slutet.
Ja, okej. Jag fattar. Men jag hade ju annars gärna sett, men det är ju för att jag är nörd, men jag hade gärna sett en film som verkligen handlar om Apple som företag. Hela resan liksom.
Ja, okej.
Okay. Men det är ju en helt annan sorts film. Den här hade ju sina kvaliteter, men den, ja, det är ju en annan film.
Det är ju ett metaproblem när man är Aaron Sorkin. Han skrev ju West Wing till exempel, och han har ju gjort alla jättebra filmer som inte jag kommer ihåg nu vad de heter. Men Aaron Sorkins problem är ju att han är själv hyperverbal. Så att när han då ska skriva i en annan karaktärs röst, då är det förvisso så att han kan skriva utefter den bildningsgrad eller personlighet.
Ja.
Men eftersom han är hyperverbal så blir ändå alla hyperverbala.
Ja, jag förstår vad du menar.
Så är det verkligen.
Ja, that's true.
Martin Sheen fick ju Sorkin nykter och drogfri tydligen.
Okej. Okay. Gör han något nytt nu då, Sorkin?
Ja, han ska ju faktiskt göra nu en serie utav den här filmen med Tom Cruise och Jack Nicholson. Nu minns inte jag vad filmen heter, men det var ju den som han bröt igenom med på 90-talet. A Few Good Men heter den. Och det är ju en rättegångsdrama. Jack Nicholson står åtalad för att han under hans parole så blev en militär dödad. Och Tom Cruise är liksom en ung, stöddig advokat såklart. Och jag tror att han ska göra en serie utav det där nu.
Ja. Vi började ju kolla, du och jag, på den här Shard Lake 1500-tals deckarhistorien. Vi har bara sett ett avsnitt i och för sig, så det är väl för tidigt att säga något, men den kan väl vara värd att se klart.
Verkligen, kanske. Verkligen. Det är kul grepp att när Thomas Cromwell på beställning av Henrik den VIII skulle stänga alla katolska kloster i England, då blir det problem. Det är en bra premiss. Det blir mord och skit som händer då.
Just det.
För de ville ju bara såklart ta de här klostrenas rikedom och sådana saker. Och vissa kloster vägrar ju såklart.
Så
det är kul landskap att bygga en historia i.
Ja, verkligen. Ja, vad coolt. Vi ska se klart. Man får ju klart så här Rosens namn-vibbar av den. Vi har ju precis nu också, jag tror inte jag har sagt det på den förut, släppt Derek Parfit-biografin, du vet, filosofen Derek Parfit. Vet du vad hans största passion var vid sidan om filosofin?
Biter mig i tungan för att inte säga något jättesjukt.
Nej, det är inte något sjukt, men det är ändå lite...
Det är klart det inte är något sjukt.
Ja.
Vad var det då?
Nej, men han fotograferade hus. hus och naturmiljöer, kan man säga. Han var helt passionerad fotograf. Och det var liksom... Inte människor, kanske inte helt förvånande. Han var ju ganska autistisk. Men hus och natur. Och det är så roligt, jag känner ju folk som bodde i samma hus som han i olika perioder. Och Anders Sandberg bland annat gjorde ju det som vi båda känner. Och han fotade, framkallade de här bilderna och satte upp liksom i sitt rum och satte dem på väggen. Han gjorde ju aldrig, så han liksom inte någon fotoutställning och sådär, så vitt jag vet i alla fall. Men så han gjorde det liksom inte med något annat syfte än att det var hans passion liksom. Det är ganska roligt ändå. Det finns en del foton i boken av dessa bilder, men han liksom, ja, det var hans grej.
Det är jättefint.
Vid sidan om filosofin. Sen var ju filosofin hans livspassion. Alltså han tyckte ju att man inte skulle slösa bort sin tid på i stort sett någonting annat än filosofi och då fotografering i det här fallet. Men inget
jättefint.
Annat bryr om.
Vet du, jag skulle vilja, fast att vi kanske har hållit på, hur lång tid har vi hållit på nu?
Och prata, ja du. 3/4.
Jag skulle ändå vilja säga en sak.
Ja, shoot.
De senaste dagarna har jag märkt ganska fragmenterat. Och jag har tänkt mycket av sorten återigen det här återkommande som jag har i mitt liv. Vad finns det i den verkligaste verkligheten? Vad är jag för någonting? Alltså du vet alla de här tankarna. Om man bryter ner det, vad är jag för någonting? Och hur relaterar i så fall det då till det övriga? Mm. Vad finns objektivt i kontrast då till det subjektiva? Mm. Allt det där som alltid snurrar. Mm. Men en sak som jag verkligen har återkommit till att förstå en gång till, för det är ju verkligen så, man måste förstå saker många, många gånger. Mm. Det är att jag är övertygad om att det är så här, att om du gör det du ska i livet, om du går på den vägen som du är menad att gå på, om du gör ditt jobb med dig själv, om du faktiskt går det här till mötes som finns i dig vad det gäller en uppgift, för jag tror ju att alla människor föds med de här olika, det vet ni.
Man är predestinerad, eller liksom man har en potential till någonting.
Ja, ja, exakt. Det finns vissa arbetsuppgifter eller vissa uppgifter eller vissa sysslor helt enkelt som bara gör dig mycket mer full som människa än andra sysslor helt enkelt. Om du gör det där, om du fullföljer det där, om du fullföljer det kommer du aldrig göra, men ifall du åtminstone väljer att vika tid åt det varje dag, då är det verkligen så att den sortens frågor tynar ut. Mm. Och det är aldrig så att de största frågorna löses upp på grund av att du får ett svar på dem. Ett konkret svar. Mm. Utan det är snarare så att om du lever som du ska, då blir de frågorna snarare irrelevanta.
Ja, okej. Okay.
Mm. De kan finnas där som en lek eller som ett väder i bakgrunden utav det mentala. Men det dominerar inte ditt sinnestillstånd. Men det är bara verkligen om du gör det du ska som de inte dominerar det så mycket.
Frågan om vad som verkligen är.
Ja, det där är ju en spegling av vem jag är. Ja. Det är de frågorna som jag har som är återkommande. Mm. Andra människor har andra frågor som är återkommande. Till exempel, hur kunde mina föräldrar bete sig så här? Eller... Gud, hur ska jag förhålla mig till den här arbetsplatsen? Eller så. Alla har sina återkommande grejer som alltid bara finns där, oavsett vad de gör i livet.
Som man ältar liksom.
Tänker... De inte ältar, men de äger den i alla fall, bitvis.
Men jag förstår vad du menar. Jag tror att sådana saker som äger den på en destruktivt sätt, det vill säga att man liksom... Ja, att de tar över. Det tror jag verkligen minskar om man hittar sin grej, liksom, för att uttrycka det lite populistiskt, det du beskriver. Men jag tror kanske inte nyfikenheten på liksom metafysiska frågor som ju både du och jag delar, de tycker inte jag äger den till att börja med. Det vill säga att de stör ju inte, utan de är ju bara lustfyllda.
Så kan det vara.
Ja, i alla fall för mig är de det.
Ja.
Och jag tror inte de minskar, de försvinner inte om jag hittar min grej.
Alla saker har ju två sidor. Och det är en mörka och den ljusa sidan. Ja, och ifall du inte hanterar dig själv rätt så kommer hela verkligheten att visa sin skuggsida mot dig. Mm. Och äga dig på ett mörkare sätt. Mm. Men ifall du hanterar dig själv på ett rätt sätt, då kommer du få möta de här frågorna från den ljusare sidan istället.
Ja, just det. Jag förstår vad du menar.
Mm. Och stimulera dig istället och få dig att växa och sådana saker. Mm. Men det är samma fråga då. Det är det som är så fascinerande. Mm. Vilket återigen då kopplar tillbaka till den objektiva verkligheten och frågan om hur någonting egentligen är. Mm. Men,
du måste läsa den här Anil Seths bok Vem är du? Om medvetandets natur. Den är faktiskt, jag har bara kommit en bit nu i den svenska upplagan. Vi har ju gett ut den och det är en bra svensk översättning. Och det är fascinerande. Så det är jättefascinerande. Han har ju forskat på det här i ett antal år alltså. Medvetandets natur och vad som är medvetandets fundament, och bland annat skriver han mycket om hur kan man mäta medvetande, hur kan man liksom och det finns en del forskning i en riktning som tyder på att man faktiskt kan mäta hur medveten en person är, och då menar jag alltså om en person är i koma, liksom avstängd eller inte, så att säga, kan man alltså mäta utan att det går att se det på den personen eller märka det på något annat sätt.
Jag fattar.
Ja, den handlar ju lite grann om detta. Medvetandets natur och verklighetens natur, det hänger ju ihop.
Men om jag ska ge något sånt här livsråd eller gå in i någon motivationscoach-stund så är det verkligen att ifall man märker att vissa saker återkommer i ens liv på ett betungande splittrande sätt. Alltså samma fråga, splittrar den? Mm. Eller gör en desorienterad, eller att man känner uppgivenhet till och med. Då ska man alltid ställa sig frågan, hur går det med det här? Och i mitt fall då är det skrivandet. Mm. Om det kanske är trädgården du har istället, eller ifall det kanske är, vad vet jag, du väver, kanske väggvävar, du kanske liksom bygger någonting, vad vet jag. Ja. Ifall det är så att ditt hela sinne är fullt av det här som jag beskrev nyss, ställ dig själv inte några, försök inte svara på de frågorna, utan ställ istället dig själv frågan, hur går det med min trädgård? Mm, för att då har inte du tagit hand om den. Du har inte vikt tid nog åt den.
Det är om det är det som är ens inre grej, så att säga.
Ja, om det är det som är ens inre grej.
Det är det du menar.
Ja. Det är snarare, de här mentala sakerna är ett utslag på att du inte har skött dig.
Intressant. Du kanske, det är verkligen ett livsråd.
Mm. Så skit inte att svara på det, utan bara sköt det där du ska sköta.
Vi avslutar alltså dagens podd med ett livsråd från livscoachen Victoria Lange. Din nya.
Är det inte kul? Nu gör jag så här, vad heter det? Pisgrejen mot dig. Är det inte så himla sjukt att jag på alla våra bröllopsfoton gör så här?
Tvärtom. Du tvärtom. På handen igen.
För jag trodde att det betyder att jag var cool, men det betyder alltså up yours.
Ja, det är lite kul att vi har det på våra bröllopsporträtt.
Och att jag har en stor rock på mig. För jag glömde,
du glömde ta av rocken när vi vigdes. Ja, det är också lite speciellt faktiskt. Men jag tycker det är charmigt. Jag tycker inte det gör något. Du, hur tycker du det var att podda utomhus då?
Nej, men jag är helt chockad över att det var så trevligt. Jag är rädd för att jag blev lite för lugn utav det. Jag blev så himla harmonisk och lycklig, så jag kände inte att jag var inte på studsiga tår så mycket under
samtalet.
Så kom
det lite helikoptrar och väckte dig från lugnet och harmonin. Typ 4 stycken passerade.
Det är ingenting mot vad du brukar surra in i olika rummet.
Jag hoppas att de inte störde våra lyssnare allt för mycket. Det hör inte till det normala att det kommer 4 helikoptrar i rad, kan jag säga.
I sommar så ska vi ta hit Dopping och så ska vi göra en podd med honom så här, vi tre.
Ja.
Är inte det kul?
Det är strålande. Mm. Och det är en baggis.
Att ta hit Dopping.
Nej, men att koppla in en mic till, för den ligger redo för detta.
Den 19 maj som sagt, anmäl er till adressen som Christer säger nu.
osa@fritanke.se, alltså USA.
Därför att medans vi har det här bokpratet på Soho, som för övrigt är den vackraste lokalen kanske i Sverige, så kommer vi också fira lite grann mitt boksläpp. Utav den döende slaven.
Den döende slaven som ju släpps till bokhandeln de dagarna.
Ja, den 16 maj släpps den.
Ja.
Fristående, har inte läst de andra böckerna, så gör det ingenting. Man kan hoppa in i slutet så här.
Man kan köpa alla 3 också på en gång.
Ja,
<kan man. laughs> Tips från mig.
Tips från din coach.
Skämt åsido. Hörrni, tack för den här gången. Nu kommer man ju bli lite solbränd på kuppen.
Nu ska jag ta fram antikotten.
Ja, det tycker jag du ska. Tack för idag. Det blir ingen musik. Men ha en mysig söndag utan musik den här gången. Bara fågelkvitter. Hej då.
Hej då.